Ge det vidare, eller ge vidare, är rubriken för dagens predikan och gudstjänst, men också för den, som sagt, konferens som vi är en del av. Och det är ju detta som är det stora uppdraget som Jesus gav oss, det sista han sa innan han lämnade oss, just att få ge vidare. I det som vi brukar kalla för missionsbefallningen. Han samlar alla lärjungarna och massa annat folk som samlas runt honom, och så säger han till oss och befaller oss, uppmanar oss: gå nu ut och gör alla folk till lärjungar. Och detta kan ju lätt föra oss till tanken på en sån sak som evangelisation och mission. Och man kan fråga sig, men hur ska vi göra det då? Hur ska man egentligen nå människor med evangeliet? Hur ska vi predika detta som Jesus har lärt oss och visat ett exempel på? Vi fick ett jättebra exempel här från Viktor och med fadderskap. Jag tror att vissa av oss, när vi tänker evangelisation, är verkligen ivriga och älskar det här med att få berätta för människor om vad Gud har gjort i våra liv och få liksom, ja, men just få prata med människor. Man har liksom en iver för det. Jag har vänner som tycks ha förmågan att vilka samtal de än hamnar i, så lyckas det alltid landa till slut på tro. Och de kommer in på Jesus på de mest naturliga sätt. De verkar ha en gåva för det här att prata om Jesus. Och så finns det andra av oss som känner oss kanske lite mer osäkra och kanske till och med bekväma. Eller obekväma, menar jag. Ja, men ska jag då visa att jag verkligen är kristen? Vill jag att folk ska veta det? Innebär det då att jag måste knacka dörr och prata med folk om min tro? Eller stå på gator och torg? Ska jag ha koll på allting då? Och i vår tid som vi lever ju i ett samhälle som brukar kallas för postmodernt och som också är multireligiöst. Vilket betyder att vi lever i ett samhälle där många, eller man hävdar att var och en har sin sanning. Och det är en mängd olika religioner som finns i vårt samhälle. Och då är det inte svårt att känna lite så här, har jag något att komma med i detta? Och ska jag verkligen göra något anspråk när det finns så många andra religioner och folk som har sin sanning, som sagt. Och idag så tänker jag att vi ska hoppa in då i en sekvens i Paulus liv, i den här predikan. Vi ska ha vår utgångspunkt i texten som Lina läste. Paulus var ju den stora missionären och evangelisten. Och jag tänker att det finns mycket att lära från hans sätt att bemöta människor. Och inte minst just det här tillfället. Därför att det är en tid och en plats som inte är helt olik vår, även om detta hände för länge sedan och en annan del av världen, så tror jag det finns saker här som vi kan känna igen oss i. Och inte minst så predikar han för sådana som oss, hedningar, som inte är judar utan som har en annan bakgrund. Men innan vi dyker in i texten så ber vi en bön tillsammans. Ni får gärna vara med mig och be. Herre, vi tackar dig för att vi får vara här den här morgonen, den här förmiddagen. Och vi ber att din heliga ande nu skulle öppna upp skrifterna för oss. Vi ber att du skulle tala till oss, ge oss öppna hjärtan och öron, så vi kan höra vad du säger. Kom, heliga ande. Amen. Vår text inleds med att Paulus tar ett steg in, eller steg fram i Areopagen. Areopagen var en plats som låg i Aten, alltså i nuvarande Grekland. Och det är där Paulus precis har kommit, ganska strax innan. Och Aten var vid den här tiden en stor stad. Det var en hubb för kultur av, om man liksom var insatt i det här med filosofi och konst och litteratur och inte minst religion. Det var en djupt religiös stad, även om religion var liksom utbrett runt om i världen på ett helt annat sätt vid den här tiden, så var just Aten en stad som tog det här väldigt allvarligt. Det fanns mängder av tempel runt om i stan, och man tror att det fanns åtminstone runt 3000 olika gudar man kunde tillbe. Och då var det bara i de här templerna som fanns. Så hade folk också även altare hemma i sina hem. Var inte helt ovanligt. Så där var det verkligen ett multireligiöst samhälle. Ännu mer än vad vi kanske har idag. Och där kunde man plocka och vraka lite vilka gudar man ville tillbe och inte. Och det står i verserna innan vi kommer in i den här berättelsen att det här också var en stad där, jag citerar, man spenderade all tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen. Man älskade att få diskutera. Vad är nytt för idag? Finns det några nya tankar, nya filosofier? Man älskade att vrida och vända på detta. Och det är ju inte heller helt olikt vår tid. Att lyssna efter det som är nytt, det som är på gång. Att man är öppen för det senaste. Och man just också plockar lite här och lite där och så gör till sitt eget. Ett väldigt modernt tänkande, i alla fall i väst. Och Areopagen då, det var en plats i Aten dit man samlades, en specifik plats för just att få debattera, diskutera det här med framförallt religion och moral. Och då satt det liksom folk och lyssnade, så var det kanske någon då som hade ett anförande och diskuterade. Och hit då har Paulus kommit. Och det är viktigt att ha med sig att Paulus har kommit hit. Det får vi inte veta, för vi läste inte det nu, men jag kan berätta det för er. Paulus har hamnat i Areopagen därför att han har blivit inbjuden att prata där. Han har blivit ombedd. Ja, men kan inte du berätta om det här du pratar om? För de har hört honom gå runt och prata i staden och märka att det här är någonting nytt. Det här känner vi inte igen. Du får komma till Areopagen och så får du lägga ut vad det är du predikar för någonting. Så vi kan förstå vem den här guden det är du pratar om. Så Paulus tar steget fram med människor som har öppna och villiga öron. Som vill lyssna på vad det är han har att säga. Och jag tänker att vi ska ta ut tre saker från det här tillfället. Som jag tänker att vi kan ta med oss som principer, lärdomar in i våra egna vardag. Liksom. Och jag ska be om första versen som Göran, om du vill lägga upp där, vers 26. Paulus 22, precis, tack. Lina viskar. Atenare, jag ser att ni är mycket noga med... Jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting, säger Paulus. Och då tänker jag på det här nyckelorden. Jag ser. Jag ser, säger Paulus. Alltså så snart Paulus hade kommit till Aten så tog han sig tid att gå runt i staden. Att lära känna staden och se vad är det för människor som bor här. Vad är det här för stad? Vad är viktigt i den här staden? Och han är ju smart när han gör detta. Och säger sen att jag ser att ni är noga med religiösa ting. Därför att när han säger det så vet ju de som lyssnar. Ja men det här är sant. Så är det ju för oss. Och man känner en koppling. Det här är en människa som har tagit sig tid att se på vår stad och vårt liv. Och kan därför också kanske vara värdig att lyssna på. Ja, men här är någon som ändå tagit tid för mig. Han förstår nog oss. Han kanske har något att säga oss. Så det ena är att det är smart att Paulus ser och säger det. Och det andra är att jag tänker att det ligger en väldig omsorg i att tänka så om människor. Det finns en kärlek i det. En bra startpunkt. Därför att det visar att jag bryr mig om de människorna jag vill nå. Nu är det inte bara att jag ska pricka av att jag har predikat om Jesus. Att jag har spritt evangeliet. Utan jag vill också bry mig om de människor som jag och som Gud framförallt vill nå. Så pass att jag tar mig tid att se på deras liv. Om du till exempel har en kollega på ditt jobb eller någon i din klass som du tänker att det vore så gött om den här personen kunde få komma till tro och den kunde få lära känna Jesus eller följa med mig till kyrkan någon gång. Då är det ju inte läge att bara pracka på, tänker jag. Och bara slå in och köta på som en pratkvarn som inte lyssnar in. Utan då kan vi ta lärdom av Paulus attityd här. Att vi börjar med att se den här människan. Och tar oss tid att lära känna personen. Och verkligen göra det. Ja, men vad är viktigt för den här personen? Vad oroar den här personen? Finns det behov här att möta? Och det är ju det vi ser. Victor visade ett exempel på. Han ser ett behov i samhället. Det är massa barn här nu. Som behöver någon annan att vara hos och inte bara vara i sina boenden. Ja, men då möter de det behovet genom att vara faddrar. För det är också när vi väljer och lär oss att se människor som vi också kan få en ingång, tänker jag. Då kan vi möta människor där de är och på det sättet också prata liksom samma språk, eller vad man ska säga. Och det för mig till nästa punkt. Det första är alltså jag ser, att se människan. Det andra handlar om anknytningspunkter eller nycklar, vägar in i människors liv. Och vi ser att Paulus hittar flera här, och som kanske för oss när vi först läser, vi ser inte det för att vi lever inte i den här världen under den här tiden. Men jag tänker det första, och vers 23 där. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriptionen åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar. Alltså atenarna var ju otroligt noga då, som sagt, med religion och med gudarna. Och de var till och med liksom arga, eller nej, de var inte arga, de var till och med rädda att göra gudarna arga. Att de skulle liksom känna sig förbisedda och då kanske straffa dem och sådär. Så därför hade man bland annat då en sån här, ett altare för en okänd gud. För att liksom samla in, ja men det här som vi inte riktigt vet vad det är. Då tillber vi det här altaret med den okände guden som vi ännu inte känner till. Och då har Paulus tagit i tid, sett detta och kan då lyfta in någonting som de känner till mycket väl. Och som de då bara, jaha, du, det är han du talar om. Det blir liksom ingången för att beskriva vem den här guden är. Och sen då börjar han beskriva vem den här guden är och evangeliet egentligen, men på deras språk. Vi ser när vi läser om Paulus när han reser runt, så har han liksom som en ordning, varenda stad han kommer till så börjar han alltid med att gå till synagogan för att prata med judarna där. Och sen så rör han sig ut mot torgen eller till andra platser sådär. Men han börjar alltid i synagogorna. Och så finns det liksom vissa då beskrivningar om vad han säger när han är i synagogorna. Och vi ser att när han då möter judarna, då har han alltid sin utgångspunkt i Gamla testamentet. I löftena, i profetierna som har funnits, eller som de har med sig. Och så drar han kopplingar därifrån till Jesus och hur det hänger ihop. För det är ju där de kommer ifrån. Då talar han judarnas språk och de är med på tåget. Ja, men vi fattar, nu ser vi hur det hänger ihop. Men här så vore det jättekonstigt om Paulus går fram i Areopagen bland atenarna som har helt andra gudar. De har antagligen inte så jättekoll på den judiska tron. Då skulle det vara jättekonstigt om han börjar liksom, ja men då går vi igenom Gamla testamentet och löftena. För de kan inte dem. Utan då är det klokt att börja och beskriva utifrån deras egen världsbild helt enkelt. Och han gör det. Han liksom tar upp deras världsbild och så visar han motsatsen. Alltså han visar liksom att det är inte så som ni har trott. Och samtidigt som han använder liksom argument från deras egna skalder, säger, står i texten. Poeter står det på andra ställen, i andra översättningar. Som de känner till. Och jag tänker så här att, eller det man vet om man läser innan här, är att bland annat i den här folkgruppen då så finns det två typer av filosofer. Bland annat epikurier och stoiker. Och epikurierna, de var av den uppfattningen att de trodde att ja, men världen den är skapad av Gud. Men sen så har han bara släppt taget om skapelsen och försvunnit någon annanstans. Så han är liksom inte närvarande på det sättet. Han har övergett oss. Det var också filosofer som trodde på ödet, slumpen. Och stoikerna, det finns ju hur mycket som helst att säga om dem givetvis, men bara lite. Stoikerna, de hade mer en uppfattning också av att Gud och världen är sammansmält. Det är liksom samma sak, är mer panteistisk om man skulle använda det ordet. Att Gud finns i allt. Och då vände sig Paulus mot detta på ett så snyggt sätt. Det är så när han beskriver att Gud har skapat världen. Ja, men det är de med på. Gud har skapat världen. Och allt det rymmer. Och så fortsätter han lägga ut och så säger han detta. Att, och han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Det blir liksom en motsättning. Men han, det är inte så att han har lämnat oss. Utan han är ju här nära oss. Inte långt borta. Och det blir motsats mot de här då epikurierna som trodde att ja, men Gud har övergett oss. Och så citerar han en gammal poet som heter Epimedes, som levde 500 år före Kristus, som de också kände till vid den här tiden, som har sagt i någon av sina skrifter: ty det är honom vi rör oss, honom vi lever, rör oss och är till i. Också ett sätt att visa att Gud är högst närvarande på vår jord. Vi lever i honom. Vi lever på grund av honom. Och det som är intressant är också att Epimedes var känd för att han var en av de tidiga som just reste ett altare till en okänd gud. Så han liksom sammanflätar deras historia som de känner till och visar liksom att nu håller jag på att uppenbara den här okända guden för er. Och Epimedes hade fått tag i någonting där redan så långt innan. Och sen så fortsätter han citera en annan filosof som heter Aratus, när han säger att vi har vårt ursprung i honom, alltså hos Gud. Och det är ett sätt att markera liksom att Gud är närvarande, men Gud är inte i allt på det sättet som stoikerna trodde. Att liksom allt är sammanflätat och Gud är allt och världen och Gud är sammansmält. Utan han är någonting annat än världen. Han är skapare av världen. Och då har han liksom med dem i tankebanan. De är liksom med på spåret. Och så drar han liksom in stöten, kan man säga, mot slutet av sin predikan. Han säger att alltså, länge har Gud haft överseende med att vi ber till alla möjliga gudar som egentligen inte är sanna gudar. Men nu så vill han att vi ska få omvända oss, för nu har han uppenbarat vem den sanne och den enda guden är. Och det är Jesus. Och en dag ska han komma tillbaka till och döma världen. Och därför är det så viktigt att vi måste få omvända oss till honom. Och nu tillbe honom när han ändå har uppenbarat sig för oss. Och den här predikan kan ju kännas, jag vet inte, tradig och kanske svår. Men den lär oss ändå att Paulus, det här med att han ser deras liv, deras tankevärld. Och så utgår han från det och talar på ett språk som de förstår. Han anknyter till saker som liksom make sense för dem, så att de kan ha lättare att ta åt sig evangeliet. Men sen är det också intressant att Paulus, det är inte på något sätt att han himlar och försöker släta över att ja, men det här är bara en bland alla andra saker och det är så här och så. Utan han är väldigt liksom modig på det sättet att han ändå utmärker den kristna guden. Det här är en unik tro. Det är den enda guden och han är värd att tillbe. Och just att han landar i det här med uppståndelsen. Att Gud har bevisat att det här är den enda guden för att han har uppstått ifrån de döda. Och det är också det som de studsade på innan när de bjuder in honom till areopagen. Då står det att de reagerar liksom på att amen, han har något vishetskorn, den här Paulus. Vad är det för Gud han försöker föra in bland oss? Och så står det efteråt, för att Paulus predikar om Jesus uppståndelsen. Alltså han lyfter upp Jesus som någonting som är unikt. Alltså det har verkligen någonting att säga in i det här samhället. Och ducka liksom inte för det. Och visst, Paulus är ju en person som hade verkligen gåvan att tala, argumentera, prata offentligt. Och det är också på det sättet som Gud använder honom, eller det är i alla fall vi får se av honom när vi läser Nya Testamentet. Och det är ju givetvis ett sätt för oss att ge vidare av vår tro, just att få tala med människor utifrån deras utgångspunkt, utifrån det som de finns, möta människor och där få ingångar att tala om vad Gud har gjort i våra liv, vad han betyder för oss och vad han kan få och vad han får betyda för hela den här världen. Men det är ju lika mycket så som Viktor bland annat är inne på, det här med att ibland så talar ju högre våra handlingar mer än våra ord. Och där kan vi också få gå till oss själva. Om du inte är den som är väldigt så här, älskar att argumentera och en logiker eller sådär, så är det kanske inte det sättet som Gud verkar genom dig för att evangelisera. Jag tror inte vi ska vara rädda för att tala det. Jag tror vi alla kan göra det givetvis. Men vissa kanske har det mer specifikt än andra. Och det är helt okej. Men vi kan ju också ge vidare vår tro som sagt genom handlingar. Och det hänger ihop med det här att se människors liv. Vad finns det för behov? Det kanske talar ännu mer om vem Gud är, att just finnas där för människor, att möta dem i deras behov, vad det än kan vara. Och det kan handla om att erbjuda sig att be för en människa i en viss situation, eller att hjälpa till ekonomiskt, eller vid ett dödsfall så kommer man med mat till den här familjen. Alltså du vet, man kan ju vara hur kreativ som helst. Men alla de där sakerna är ju också ett sätt för oss att ge vidare av vad vi har fått från Gud. Det sista jag tänker på, det första var alltså att se människor. Det andra, hitta anknytningspunkter. Vad finns folk i för tankevärld liksom, och tala in i det. Och det tredje är mottagandet. Hur tas det här emot? Och vi läser från vers 32. När Paulus nämnde uppståndelsen från de döda så var det några som gjorde sig lustiga. Men andra sa, vi vill höra dig tala mer om detta en annan gång. Och därmed lämnade han de församlade. Det var dock några som slöt sig till honom och kom till tro. Alltså inte ens Paulus som är den store liksom, missionären och talaren lyckades nå alla. Och det är okej. Det är inte liksom vårt ansvar att se till att nu nås alla. Liksom. Alla ska förstå, alla ska haka på. Vårt ansvar ligger snarare i att liksom vara öppna för Gud och tala frimodigt om vem han är och vad han har gjort i våra liv. Och då kan vi ha med oss både som stöttning och kanske tröst ibland. Ja, men även de som lyssnade på Paulus, där fanns det de som hånade honom för det han sa. Om man läser berättelsen här precis innan så har han varit i Thessalonike och en annan plats som heter Beroia. Och där har liksom några av judarna blivit så avundsjuka för dem som kommer till tro. Så att de har liksom jagat iväg honom. De har samlat slödder från gatan, står det, för att starta upplopp mot Paulus. Det är en del av, det kan vara en del av den kristnes vardag. Att liksom, vi har inte blivit lovade att det ska bara gå enkelt och alla ska bara älska det som vi har att ge. Utan vi ser exempel gång på gång bland de kristna i Nya Testamentet att de också blir förföljda, de blir hånade och de ses ner på. Och sen ser vi att det är några, de tycker det här är intressant det här Paulus predikar om. Och de vill höra mer en annan gång och då är det fine, han släpper dem och försöker inte säga, jo men du måste välja nu, du måste bestämma dig nu. Utan Gud får liksom när de är redo övertyga att ta emot Jesus. Och så står det att några, de är mogna vid den här tiden att faktiskt ta emot Jesus. Och det kan vara bra att bara med sig att som Jesu lärjungar så kommer kanske inte alla ta emot allt vi säger, men det är okej. Till slut så tänker jag att det här med att vilja sprida vår tro, att andra ska komma till tro, kan ju också vara någonting som är smärtsamt. För man kan vilja det så sjukt mycket för vissa av sina vänner eller barn som man har. Och liksom längtar efter att få se dem komma till tro och vara en del av kyrkan. Och då tänker jag att Paulus liv också kan vara en tröst. Därför att Paulus, han var ju inte alltid den här stora missionären och evangelisten. Han var nog snarare tidigare a lost case. Alltså det var liksom, man skulle kunna se på hans liv och tänka att han kommer nog aldrig komma till tro. Han var den som var liksom mest emot de här kristna som växte fram. Han liksom brann av iver och modlust mot dem. Han fängslade kristna, så till att de dödades vissa av dem. Den största motståndaren. Välutbildad. Trodde sig ändå ha koll på sanningen och på vad som var riktigt koll liksom, och hade inflytande. Och man tänker att ja, men han kan väl aldrig komma till tro. Men Jesus möter honom mitt i livet. Han är på väg, han är liksom inte beredd på det eller vad man ska säga. Han är på väg till Damaskus för att fängsla kristna där, leta reda på dem. Och då så dyker Jesus plötsligt upp i hans liv. Och för honom var det ju väldigt dramatiskt. Det var kommit ett stort ljussken och han hör en röst. Han faller till marken. Han tappar till och med sin syn under 3 dagar. Tagen av detta Guds möte. Och det är inte förrän Ananias sänd av Gud kommer och ber för honom som han får synen tillbaka. Och genast ger sitt liv till Jesus. Låter sig döpas och i princip direkt börjar att predika. Och jag tänker att Det är en tröst att det finns inga förlorade cases. Alltså det finns inga personer som är bortom Guds räddning. Gud har makt att nå vem som helst. Kunde han nå Paulus så kan han nå även de som vi längtar efter och ber för ska komma till tro. Så fortsätt be och ge inte upp och lita på att Gud har koll på läget. Vi ber. Herre, tack för det stora förtroendet du ger oss att sprida ditt evangelium, att berätta om dig. Och Herre, vi ber att du skulle göra oss fyllda av kärlek till våra medmänniskor. Ge oss öppna ögon så vi kan se de människor vi har runt om oss och de som du kallar oss till. Ge oss förmågan att tala in i människors liv där de finns och inte över huvudet, Herre. Att vi är tålmodiga och står kvar, Herre. Och hjälp oss att vara ödmjuka inför människors reaktioner och bemötande av det som vi kommer med. Tack Herre för att det är ytterst du som frälser. Det är ytterst du som räddar. Tack att vi får lita på det. Amen.